välkomna till avsnitt 227 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Andreas, som kallas mammut. Och någon annanstans i landet.
Jag befinner mig hemma i mitt lilla rum igen. Återigen detta lilla bibliotek där jag sitter och heter Kjell Dellert även idag och är präst. Tänk om du någon gång skulle säga hej och välkommen till podcasten En präst och en zebra.
Ja.
Skulle folk undra om vi har bytt halva liksom, duon.
Styrkan, ja just det.
Eller om vi bara säger det för att vi har en zebra där. Eller jag vet inte.
Nej, precis. Nej.
Det är mycket man kan fundera på.
Det är mycket med det stora och det lilla.
Högt och lågt brukar vi säga, ja.
Ja, högt och lågt allt mellan himmel och jord. Så är ju den här podden. Och så kommer det säkert fortsätta. Hörru du Kjell, vi kan väl liksom annonsera elefanten i rummet. Det ser ju ingen annan. Men vi sitter ju på och jag vet inte om det är en elefant i rummet. Men vi sitter ju på Skype igen.
Ja, just det. Ja, precis. Det betyder att det är ingen mammut i rummet. Så skulle jag kunna tänka.
Nej, det är ingen, jag har ingen präst i rummet. Utan vi fick inte till det och ses. Så att vi kör den här vägen. Och det är ju inte någonting vi gillar egentligen. Så får det vara.
Dessutom så får det vara. Jag vet inte egentligen hur pedagogiskt det är att inleda avsnittet med att säga att nu kommer vi göra ett sämre avsnitt än vi skulle vilja. Men...
Nej, men det kanske vi inte behöver göra. Men däremot så om man känner sig att det är inte samma ljudbild. Vissa är väldigt så här ljudnördiga.
Ja,
och förra veckans avsnitt var en väldigt rymd. För att vi satt i ett offentligt rum med högt i tak. Och nu sitter jag på min... Ja, jag fick köra Skype via telefon för att min dator vägrade öppna. Så att jag har liksom tagit ett steg bakåt till, känns det som. Men vi får väl se. Ja.
Vi får se om det är någon som protesterar mot just ljudet. Det var ju en liten speciell, som sagt, som du sa, ljudbild förra gången. Därför att det var inte bara så att man hörde att det var ett stort rum. Utan också att det rörde sig folk i närheten. För vi sa ju det att vi sitter i ett offentligt rum och sitter i själva... Ja, i kyrkan så att säga där. Och det var ju en del som rörde sig runt omkring där. Jag vet inte.
Ja.
Det gav ju ett visst liv åt inspelningen i alla fall.
Ja, precis. Någon kom in och köpte en blomma.
Just
tiden.
Det.
Säljer kyrkan blommor nu för tiden.
Ja, det är någonting med palettblad har jag märkt. Alltså, jag vet inte om det, jag tror att det finns en sån här hemlig palettbladslobby. Som liksom indoktrinerar folk att köpa och sälja och odla palettblad. För överallt var man än går så snubblar man på palettblad. Om man öppnar en sida på internet så står det kom och köp palettblad.
Det är stökigt det där. Jag har liksom aldrig talat om det innan den här säsongen. Skulle jag säga. Väldigt håller på med det där, min sons mamma. Ja. Och sa, ska inte du ha en så här, Elis ta med en sonen då till dig när han kommer? Ja, och jag vart ju också tokförtjust för de är väldigt vackra. Annars dör ju allt här hos mig som är inte av mänsklig art men av växtlig art. Det stendör ju här. Och sådär. Och sen skulle det tas med såna där palettblad till höger och vänster. Så att jag har blivit någon form av sån mellanhand där.
Palettbladsdealer helt enkelt.
Ja, precis. Så att det är en som sitter över mig och så säger du, de här ska ha. Så dealar jag runt här i norra delen av Stockholm till folk. Det känns helt okej faktiskt.
Alltså jag har det. Jag vill inte falla ut i kvällsspelet.
Nej, det behöver jag inte göra.
Jag har ju ett visst, ska vi säga, förhållande till palettblad sen tidigare. För att vi hade såna hemma i mitt barndomshem. Och det var ju så här att det var två blommor som man kunde få att växa. Det är kul när man är liten och får saker att växa liksom. Och då kunde man ta, antingen så hade mamma så här, Sankt Paule hette det. Och det var en liten oansenlig blomma med gröna blad och små rosa eller lila blommor. Då kunde man nypa av ett blad, stoppa in ett vattenglas och så kom det omedelbart ut rötter. Och så kunde man plantera, till slut hade man 33 miljoner sådana där i centret. Och palettblad kunde man göra liknande med också. Det var liksom, ja men det här funkar. Men sen har jag inte hört på 20 år eller vad det kan vara. Så har jag inte hört talas om palettblad. Men det måste ju suttit någon liksom palettbladsuppfödare, palettbladsentusiast någonstans, förmodligen i ett källarutrymme någonstans, fast med ljusinsläpp. och odlat såna där i hemlighet. Och så plötsligt ja. Han nu är läget för att släppa ut dem. Jag tror att han satt och klappade en katt eller någonting. Så
ja, absolut,
nu, är läget, nu är läget att släppa ut alla de här palettbladen ja. På marknaden. Och så boom, så exploderar palettbladsboomen här över Sverige. Det må, jag ja. Tror att det gick till så.
Ja, men folk har blivit som galna och när det läggs ut så... så ja, men jag vill ha, jag vill ha. Så att här, häromdagen ja, så, så kom en kollega som sitter och arbetar hos dig vanligtvis utanför mig. Så kom jag ut med en brun påse och liksom lämnade över. Tänkte jag så att om jag nu hade haft span på mig så hade det ju kunnat varit roligt när de skulle komma och göra ett grip där på plats. Och inse
ja, just det.
Palettblad. Men du som är så kunnig på det här. För det finns ju så många färger och former. Men allt är samma. De kallas palettblad, eller? Jag för jag tror att de har olika namn.
Nu är vi... Jag vet inte om jag ska riktigt ta på mig rollen som palettbladsexpert. Men de jag känner till sen förr, det är de här lila-aktiga. De som jag tycker ja. Är vackert. Men sen har man ju sett en massa andra färger nu. Så att, jag vet inte om det är så att de har liksom produktutvecklat. Eller om de alltid har funnits i massa olika såna här färger och utföranden. Men ja.
Ja, så är det.
Så det, på något sätt så har i alla fall... För det, menar, vi har haft på jobbet där jag jobbar så har vi haft sticklingsaktion på nätet. Och folk betalar hyfsat stora summor för ett palettblad. En palettbladsstickling. Jag menar inte 7000 eller så. Men,
bara rätt, men en slant.
Sen de betalar 50-70 kronor för ett palettblad. Liksom, ja, jag vet inte. För mig är det som att köpa... Mm. gråsten, eller jag vet inte, de är vackra, absolut, men jag förstår inte riktigt hypen i palettblad. Och nu har vi dissat palettblad här en ganska lång stund, så nu kommer vi att tappa ett antal lyssnare kanske.
Men har vi gjort det? För jag tycker att de är väldigt vackra. Jag har ju gått från noll blommor till att jag har kanske 10 sådana där hemma just nu.
Ja, men det är ju sjukt bara det. Det är ju sjukt.
Ja, det.
Nej, men jag har inget emot palettblad, det är själva företeelsen.
Ja, det är så konstigt att det sprids. Så, men de är ju väldigt lättskötta och då blir man ju glad när någonting vackra färger och så.
Det är ju inte bara en liten människa som tycker att det är roligt när det växer, utan det kan man tycka själv också, för det är väl lite grann så här också. Jag sitter just nu och tittar på en aloe vera här som äldsta dottern lämnade efter sig när hon flyttade hemifrån, och den, ja, jag vattnade den kanske någon gång i månaden så där, men, och den envisas med att överleva, men det beror ju inte på mig, så kan man ju säga.
Så är det. Hörru du, jag, på tal om blomster, vi har väl landat den diskussionen, så kände, du sa att man känner sig barnsligt, någonting när det växer.
Ja.
Och då, häromdagen så satt, jag hade en laddad kruka liksom med jord utan någonting i. Och så satt jag och käkade vattenmelon. Och så tänkte jag, som ett barn, att ja, men jag stoppar i ett par kärnor i krukan. Sådär. Och så tänkte jag, det där kommer inte bli någonting om. Men nu har det börjat växa. Okay. I den här. Okay. Och det är en alldeles för liten kruka och jag stoppade i alldeles för många kärnor. Ja. Så att nu har jag ett par rackar där. Det sticker upp en 5-6 stycken små gröna saker. Och då blir man ju så där, ska det växa vattenmelon nu?
Ja,
det blir ju konstigt.
Du får nog plantera om dem lite grann då. Så att,
ja, du tror det.
Ja, jag tror det. Så det. Jag ser att...
Ja.
Speciellt om man tänker för att det ska bli verkligen vattenmeloner, om det ska bli vattenmeloner på växten, då skulle jag rekommendera att ta det lite i något större krukor alltså.
Välkommen till
Blomsterpodden. Ja.
Blomsterpodden. Vi har bytt bana.
Ja, det växer och knakar i sådant.
Ja, det gör det. Hörru du, hur har vi det?
Jo, vi har det väl rätt så bra. Vi har ju precis passerat Kristi Himmelfärdshelgen där. Vi
var ju
inne på det lite grann i förra avsnittet såklart. Och där så tänkte jag att jag skulle live... det var min tur att livesända åt distriktet. Och då, för vi livesänder 3 gånger i veckan. Nu en andakt. Och då var det min tur att livesända på Kristi Himmelfärdsdag. Och då tänkte jag att det här ska ju vara... alltså det är den stora utegudstjänstdagen är ju just Kristi Himmelfärdsdag. Av tradition så är man gärna utomhus och har gudstjänster där. Så jag tänkte att jag ska väl också göra det nu när jag sitter och har andakt. Och det visar sig att det var ju svårare än man tror att lägga upp eller att livesända utomhus. Alltså det är ju, man är ju inte någon riktig hejare på tekniken ens i vanliga fall när man har goda förhållanden, sitter i ett rum där det är ljudisolerat och ljusisolerat typ. Men sitta, jag gick ju inte ut i skogen, för någon måtta får det ju ändå vara. Men däremot så satt jag på en veranda och livesände där. Och, men det som var fint med det hela där, det var att jag faktiskt fick med ljudet av fåglarna som sjöng runt omkring där. Så jag sa det liksom lite spontant, att hör ni fåglarna? Och då kom det folk och kommenterade, jag hör fåglarna. Och det kom en rödhaka här till mig. Så det var lite häftigt så tillvida. Men ja, det var en nyttig läxa, att det inte bara att ta med sig kameran ut och livesända och tro att det ska bli
bra ljud och sådär. Bra
ljud och ljus och sådär. Nej. Jag tror de flesta av tittarna såg mig som en siluettbild mot en ljusblå himmel, så att säga.
Det
är kanske inte någon förlust just i mitt fall, men det är ändå kanske att man vill se den som talar.
Ja, det blir sina utmaningar hela tiden i dessa tider. Det är svårt. Och hur kändes det då? Ännu en högtid som inte fick göras, jag ska inte säga på riktigt, för det är helt fel ordval, utan som det brukar vara.
Ja, alltså det var väl just det. Jag är så här, det är Kristi himmelfärd. Ja, jag tycker att det är en vacker helg så där. Men det är ju inte så att den är den viktigaste i mitt kyrka.
Nej.
Men det är klart att just det här att jag har haft ett antal såna här Kristi himmelfärdsottor med mitt förra arbetslag, och inte varje år, men rätt så många år har jag haft det där. Och det är klart att det är något speciellt att man just är utomhus och solen går upp och det lyser och det blåser nästan alltid väldigt mycket, men det är fortfarande, ja, det är vackert och det är fint och det kommer folk spontant och besöker gudstjänster när man är utomhus och sådär. Och det kan jag känna att det var lite tomt att det inte var så i år. Ja. Det är intressant förresten det här med att en del kyrkor kallas den här Kristi himmelfärdsotta för gökotta. För jag vet inte riktigt varför. Att gökotta finns ju, men det är ju någon, ja, som jag uppfattar att man går ut faktiskt och kan ha möjlighet att höra en gök.
Ja,
precis. Men här är det ju så att i den här ottan, alltså man tar ingen gök, för att alla är nyktra liksom. Ingen gökar eller förhoppningsvis. Och man hör inga gökar för att man sjunger salmer och predikar hela tiden. Så att det är märkligt så att kalla det gökotta.
Ja. Du, är man ute för att Jesus inte ska slå huvudet i kyrktaket eller?
Det tar jag för givet att det är det.
Ja. Ska bli en enkel uppflygning.
Ja, precis. Antingen del så får man ju fira i någon sorts kyrkoruin då utan tak. Så
just det.
Inte frälsaren slår huvudet i taket så att det inte blir någon himmelsfärd. Det vill man inte vara med om faktiskt.
Eller om man har en kyrka med takfönster som man kan öppna smidigt.
Ja, just det.
Så, uppstigandes. Nej, men det är ju spännande hur saker bara blir. För det är ju väldigt vanligt att det är en ute där.
Ja.
Och vad beror det på, så att säga? Det kan ju också vara att nu har oftast vädret i vårt land har blivit bättre.
Ja.
När vi har kommit så här långt fram på året. Och att det passar sig liksom.
Jag tror att man får faktiskt tolka det så, tror jag. Jag tror inte att det finns något. Det finns nog inga teologiska skäl till att vara ute just på Kristi himmelsfärdsdag. Utan det har nog mer att göra med att nu kan vi. Nu kan vi vara ute och det är vackert och vi hälsar våren och sådär. Det är nog mera det, tror jag faktiskt.
Ja.
Jag jobbade som första året som präst, så var jag, tjänstgjorde jag i Sjöstadskapellet inne i Hammarby Sjöstad. Och det är en, för den som inte har sett den, och det kanske inte alla som har, så är det en fyrkantig glasbyggnad som står mitt inne i ett bostadsområde. Och många tycker att det är väldigt vackert och sådär. Jag lärde mig tycka om det under tiden jag jobbade där. Men där skulle vi ha en sån här Kristi himmelfärdsotta. Och var skulle vi vara någonstans? För det var ju liksom, det som sagt, det var inne i ett bostadsområde i Hammarby Sjöstad. Det är inte så att naturen är så påträngande där.
Just det.
Men då kom vi överens om, organisten där och jag, att vi är på gården, på innergården här. Och hon fixade också fram några musiker som spelade blåsinstrument där. Och det var väl någon, för vi sa nu vi ska vara lite försiktiga här med att tuta trumpet klockan 7 på morgonen när det är, eller 8 var det kanske då, när det är mitt inne i ett bostadsområde. Men det, jag tyckte det blev väldigt vackert, blåsigt var det även då, men det var fint. Det var någon som faktiskt hörde av sig och klagade, tror jag, över att det var blåstes trumpet där inne. Men de, för annars var det ju faktiskt så att en del klev ut på sina balkonger och kunde stå.
Ja, just det. Som inte annars kanske brukade.
Som inte annars skulle kommit, ja. Nej. Absolut.
Ja, härligt. Vad ska vi prata om mer idag då? Du har väl säkert sett den här bilden med prästen som skjuter dopvatten med ett vattengevär.
Ja, det har jag sett ett par varianter av.
Ja, precis.
Och jag har inte fattat om det är på riktigt eller om det är ett
skämt. Nej, men jag är inne just nu då och tittar, läser om det. Den där som har varit mest fått mest spridning, så att säga. Den första, när det står en med ett vatten. Men precis, man har sett flera stycken, men jag tror att det en var första, så att säga. Mm. Och det är den som beskrivs här. Och de lät sen göra dopet på riktigt och låter mamman hälsa. Men den prästen då sa att det är viktigt för kyrkan att, alltså det finns en någonting viktigt det också, att ta det här på allvar med den här smittan, att kyrkan nu får ställa om och att det är viktigt med avståndet, men också att det skulle vara en rolig bild för att sprida lite positiv energi här i dessa tider liksom.
Ja.
Det finns en annan också som, den vet jag inte om du har sett, men det är som en bilkö. Jag tänkte en drive-thru typ. Där alla mat. Ja. Och så står det en präst i klädd full liturgisk outfit. Med munskydd och handskar. Och en vattenpistol. För att det finns en tradition att man får sina påskkorgar välsignade. Med vigvatten.
Okay.
Så i vanliga fall kommer man med sin påskkorg och så... Och så får man några stänk av vigvatten för att få den välsignad. Men nu står det liksom, nu står bilarna då på kö och så skjuter han in vigvatten med en vattenpistol på de här korgarna.
Var i världen befinner vi oss här nu?
I USA och en katolsk församling. Ja, just det här är en förort i storstaden Detroit.
Ja.
Och de funderade hur de skulle göra med den här grejen då som de gör. Det här välsignandet av påskfirandet och påskkorgarna då.
Just det.
Ja, prästen då, Timothy, kom på idén med att använda en vattenpistol. På så sätt skulle han kunna hålla distans, men samtidigt såg det som en kul grej. Sköt vigvatten. Församlingsmedlemmarna kom förbi med sina påskkorgar som skulle välsignas, en tradition som finns i vissa katolska kulturer. Möttes av en präst iförd handskar och munskydd, så han beväpnade med en vattenpistol. Så fick de en stråle vigvatten över ekipagen som körde förbi i bil. Ja, men det är glädje. Det har ju varit roligt att se dem där. Men det som har varit att... Att den här som var med, första med dopbilden som sköt, utan att de gjorde det sen också på min dopfunt eller något då. Kan vara lugn där.
Ja, för att det var en... Ja, det har ju väckt olika reaktioner de här bilderna också.
Ja,
jag kan ju se det komiska i det. För första kyrkan vågar skoja med dels ett sakrament och vågar skoja med sig själv. Och att man dessutom att det är, ja men okej då, vi får väl göra det på det här sättet då. Men det är också många som tycker att det här är väldigt...
Ja, men det är klart det är.
Och det beror på hur man ser det också naturligtvis, som alltid. Man kan ju såklart hitta fel på allting, men det kan ju också vara visst... Det kan ju kännas skönt att veta att det gjordes på riktigt också, så att säga. Eller på riktigt. Vatten fortfarande, men... Värdigheten precis. I harmonin kanske inte riktigt är den vanliga där. Men jag tycker det var lite roligt ändå, de här bilderna.
Ja. Ja, men precis. Det är bara, ja, jag tycker det är dumt att tycka något annat. Alltså, det är ju vad det är liksom.
Donald Trump har vi talat om. Han vill
mannen
att...
i hovar, ja.
Mannen i hovar. Han gick i fredags ut och sa att kyrkor, synagogor och moskéer ska öppna sina verksamheter igen. För han tycker att gudstjänster är nödvändiga under coronapandemin. Och så står det också här i artikeln i Kyrkans Tidning som jag har hittat att han hotar också med att upphäva guvernörernas beslut i de stater som inte följer de nya federala rekommendationerna som kom i fredags. Problemet för honom i det fallet är att han har inte rätt att upphäva några sådana beslut som guvernörerna har tagit. Men och då, han, när man då intervjuar olika företrädare för dels muslimer och också för judendomen här, så har de sagt att de bryr sig inte så mycket om vad Trump säger, utan de tänker inte börja fira några fysiska gudstjänster än i alla fall. För de litar tydligen mera på ja, motsvarande Folkhälsomyndigheten eller vad det kan heta, än på kära orangea president. Så är det där.
Ja, det låter ju sunt. På det sättet att alltså om tänker skulle vara i Sverige att nu öppna upp. Nej, jag vet inte. Vi har ingen motsvarande tokfrans.
Men
alltså att samfunden själva oavsett religion liksom skulle man ju kunna tänka i de som är, ja, men nu vill vi starta upp, låt oss starta upp för att det här är inte bra liksom, att vi inte får fira gudstjänst. Och att det är snarare ja, regeringen som sätter stopp. Tvärtom, och att faktiskt då samfundsledarna tar ett stort ansvar och säger att nej, men det ska vi inte göra för att det är inte tid för det. Så.
Visst, nej men ja precis, det blir en väldigt märklig situation där det är samfunden som säger att nej, vi firar inga gudstjänster, medan presidenten står och säger att nu behöver vi göra det viktigt att fira gudstjänster. Nej, säger de. Jo, det är klart att alla tycker att det är viktigt med gudstjänster, men ja, vi vet ju problemen så att säga.
Vad heter det? Det har ju kommit en sån jag vet inte om du har sett en välsignelsesång som har gjorts av. Jag såg en för någon vecka sedan från Storbritannien. Där alla kyrkor gick samman och gjorde. Och nu har det kommit en svensk version.
Just det.
Jag tycker det var oerhört starkt och fint. Den finns på YouTube att kolla på. Så bara YouTube söka på välsignelsen Sverige eller någonting, så hittar man den, ligger högt upp där. Det börjar ju då att några olika kyrkoledare läser välsignelsen och sen är det en sång med ett, jag vet inte, säkert ett hundratal eller någonting sånt, medverkande.
Ja,
det är ju sjukt många från alla möjliga samfund och delar av landet. Fint ju att det kan bli en sammanslutning, för det är inte alltid helt lätt mellan våra samfund liksom.
Precis, det är det som är det riktigt, ja, det är fint i största allmänhet, men det är riktigt fint att flera samfund samarbetar kring det här. Det tycker jag visar verkligen ekumenik, som det heter på
riktigt. Ja. För att annars är det väldigt svårt att få till, för att det blir till slut de här stora frågorna där det kan faktiskt skilja sig och att det blir hinder för ekumenisk samverkan. Men här kunde liksom alla stå bakom och gå med. Jag tycker det är, just den delen är väldigt fin av det.
Ja, absolut. Gå in och lyssna, det säger vi.
Ja, har du hittat någonting spännande?
Jag har en, ja, jag vet inte, det här ska man egentligen haft en bakgrundshistoria med, men det har jag lite grann. Det var så här att i vintras så fick vi i församlingen ett mejl från kommunikationsavdelningen där det stod att om vi får någon förfrågan från TV4 på att lämna ut namn och personuppgifter och så, och vad man jobbar och så skulle vi hänvisa till dem och inte lämna ut en massa grejer som vi inte har rätt att lämna ut och så vidare. Och det var då en reporter på TV4 som hade begärt ett utdrag ur Svenska kyrkans personalregister. Med namn, personnummer och församling på anställda inom Svenska kyrkan. Och nu läser jag här då i kyrkans tidning. Uppgifterna skulle enligt reporten inte publiceras utan användes för journalistisk research. Kyrkostyrelsen avslog begäran eftersom den menade att det skulle strida mot sekretessbestämmelserna att lämna ut uppgifterna. Och då har den där reporten då överklagat beslutet till Svenska kyrkans överklagande nämnd och menar att de här uppgifterna som den här personen då frågar efter var allmänt tillgängliga och inte borde omfattas av sekretess. Men nu har överklagande nämnden tagit ett beslut om att de håller med då kyrkostyrelsen där från början. Man lämnar inte ut det här. Det är viktigt, skriver man, att granskningen äger rum av Svenska kyrkan. Det är viktigt för att Svenska kyrkan ska kunna vara en demokratisk organisation. Men däremot så just det här sekretess, tycker man att det gäller sekretess kring anställdas egna personuppgifter, så att säga. Så därför så har de avslagit beslutet, så att den här reporten får alltså inte ut några personaluppgifter ifrån Svenska kyrkan.
Mm.
Jag vet inte vad man, om man ska tycka eller tänka någonting om det. På något vis så tycker jag ändå att det känns lite skönt att det inte bara går in och... Alltså att man, så, återigen, jag håller med om det, även om det är jobbigt, för det är det ju ofta när man går in och kritiskt granskar Svenska kyrkan, så är det ju, så måste det ändå få ske. Med tanke på att vi lever i en demokrati och vi tycker att vi har en demokratisk kyrka, så absolut, jag kan hålla med om att det måste göras. Men därifrån till att granska... Alltså ta ut personuppgifter på enskilda anställda. Ja, jag vet inte. Jag tycker nog att det var lite skönt att man fick avslag där faktiskt.
Ja, för att där blir det för individuellt på något
sätt.
Eller att det kommer ner på... Ja, men det kan jag hålla med om. Men att hur jobbigt den är, så ska vi ju låta kyrkan granskas, så att säga.
Precis.
Det är oerhört viktigt.
Precis. Det är viktigt.
Ja.
Det är ju så, som sagt, som vi har varit inne på många gånger. Det är ju sällan som det kommer fram en granskning som säger något positivt om kyrkan. Så man kan ju bli lite uppgiven ibland. Men det är fortfarande så att det måste hända. För det blir ju ännu värre om vi sitter i vårt eget bo, i vår egen bubbla liksom, och ingen får komma in och titta på vad vi egentligen gör. Det vore ju väldigt farligt och olyckligt.
Ja, det blir någon form av diktatur istället.
Ja, precis.
Ja, man ska välkomna granskningar och så, för att hur jobbigt det är, och under resans gång kan det vara skitjobbigt rent ut sagt, men efteråt så kan det bli goda förändringar. Så är det ju.
Absolut.
Man lär sig liksom. Kyrkan låg ju under luppen för en 8 år sedan kanske, när det granskades mycket om hur om resor och representation och sådär.
Ja, just det. Det var lite mindre än 8 år sedan. För vi pratade om det i podden och den har inte hållit på så länge. Men det var precis, då var det riktigt mycket.
Ja, okej.
Okay. Många kanske, artiklar och reportage och sådär.
Det har du rätt
i. Det har varit faktiskt... i flera omgångar såklart.
Ja, men det var en stor i alla fall. Och, ja. Och det påverkade kyrkan ganska mycket. Dels var det väldigt många då som lämnade för att förtroendet... försvann, så att säga. Men och vår egen församling var ju under luppen på grund av ett kvitto, eller vad det var. Jag kommer inte ens ihåg.
Jag kommer inte heller ihåg just var.
Precis. Och det var ju jättejobbigt och sådär under tiden. Men sen dess har ju vi skruvat till det hos oss med att vi inte gör... Ja, vi tog bort vårt utlandskonfa-alternativ till exempel. Och tror att det har legat en del till grund hur vi färdas. Alltså att vi, det är i och för sig mer miljöaspekten, att vi ska åka tåg och inte flyga. Sådär. Men det behövs ibland att det blir så där för att man ska ta tag i saker och förändra saker.
Absolut. Och det kan man väl också säga någonting om, utan att gå in på detaljer, med en den här kanotolyckan som ägde rum för fem år sedan är det väl nu,
yes.
Jag minns rätt. Där var det också så att det som debatten som uppstod efteråt kring säkerhet har ju lett till att vi har en mycket bättre säkerhet idag än vad vi hade då, även om vi nog tyckte att den var ganska bra redan då, men nu är den väldigt bra.
Mycket säkerhet. Bättre, ja. Precis. Ja. Så att det kan det, ja, det är jobbigt och det är på alla sätt, och men det är en, ja, det är nödvändigt, eller om en situation uppstår att man lär sig av den, så att säga.
Ja, men precis. Det är väl det är väl ett gott betyg åt kyrkan då, att man faktiskt kan lära sig av sina misstag rätt så ofta i alla fall.
Ja.
Jag har en liten här, en ja, det är väl en debattartikel kan man säga, som biskopen i Växjö stift, han heter han nu, vilken Modéus är det? Fredrik Modéus heter han.
Ja.
Och han skriver att just nu är vi i coronabubblan. På kort tid har verkligheten förändrats och mycket annorlunda. Gudstjänstlivet har ställts om och till vissa delar flyttat ut på nätet. Många som är över 70 år saknas, både förtroendevalda och anställda håller möten på distans. Församlingar svarar på de kanala behoven på ett imponerande sätt. Ja, han vill komma fram till, vad gör vi sen när allt är över? Allt är snart över, tänker vi, men slutet på pandemin och inskränkningar är inte alls i sikte. Enligt Folkhälsomyndigheten dröjer det innan alla restriktioner är borta, och när de är borta är verkligheten förändrad. Och det här har vi varit inne lite grann på, att hur blir det när det är slut på eländet, så att säga, den här, i den mån den någonsin tar slut, men att i den här formen kommer ju att ta slut så småningom, såklart.
Ja.
Och hur ser verkligheten ut? Vad gör vi när den här tiden är över? Att sakna det vanliga, skriver Fredrik Modéus, att sakna det vanliga är att längta efter att återse det, att få återgå till det normala och göra som vi alltid har gjort. Men vill vi det? När hösten börjar är det lätt att gripa om en förlorad trygghet, söka rutinen och återvända till det vi innerst inne egentligen ville lämna. Det här är lite intressant ändå, tycker jag.
Jag tycker att det är väldigt intressant, för att om vi börjar i någon ände, att kan ju tänka sig, idag när vi spelar in så ska de ju komma med nya direktiv för yngre äldre.
Ja, just det.
Och det kan ju bli, och sen när podden kommer, så får vi väl hoppas, om det inte kommer idag då, så hoppas att det kommer i dagarna, så att säga, att de yngre äldre som är friska ska kunna träffa sina barnbarn kanske och sådär, och att det ska lätta lite. Men annars kan man ju tänka att restriktionen för de äldre är väl det som kommer ligga längst, kan man ju tänka.
Och
likadant någon form av, tror jag, här är ju bara, nu är det i mage, nu kanske hoparna växer, att antal som får ses kan man ju också känna att den kanske sitter rätt länge också. Sen kanske den höjs från 50 till ingen aning, 500 igen. Men jag kan tro att det tar tid innan de här jättekonserter och sånt där får äga rum. Men ja. Och i vårt fall, om vi får ses fler, så löser ju det hela våra utmaningar på det sättet. För att det är ju svårt där. Det är ju många, alltså, när vi gör stora saker, då kommer det fler, och det är många äldre. Det är en stor utmaning, och hur ska man då tänka när det öppnar upp? För jag kan också känna en, så här, om man ser det positivt, så nu har vi ju världens läge att sen öppna upp det som vi ska öppna upp, och inte fortsätta med det som, ja, vem nu som bestämmer det, vi inte tycker att vi ska fortsätta med.
Nej.
Det är ju faktiskt ett väldigt gott läge, men jag kan känna en oro att vardagen kommer, och det, vi har inte liksom tagit oss tiden att reflektera över det, så startar vi på allt i alla fall.
Just det.
Vad tänker du?
Ja, nej, jag håller med. Jag håller med om det. Men det svåra är ju som sagt att avgöra, vad är det som vi inte ska göra? Och vad är det vi ska hålla fast vid? Att vi ska fortsätta att livesända gudstjänster, det har vi pratat om flera gånger. Det hoppas jag att det händer. Men vad är det övrigt i verksamheten som fanns innan som vi inte ska fortsätta med? Det är också så, tänker jag, att den verksamhet som vi har haft har vi ju haft därför, nej det, ja, jag pratar färdigt men sen så ångrar jag mig genast. Har vi ju haft att vi tycker att det är bra verksamhet som vi tycker att det finns en anledning att ha. Och nu ändrar jag med. Det är väl inte alltid så kanske, men mycket i alla fall. Det mesta får vi väl hoppas att det vi har gjort har vi ändå gjort i någon sorts övertygelse om att det här är något vi bör göra. Något som visar på Jesus Kristus, som visar på gemenskap med människor emellan och så. Ja. Jag kan ju ta en, för att utmana mig själv där, så kan jag säga att jag har ju haft filmvisningar i kyrkan under ett par år tillbaka. Vi hade visade 4 filmer per termin på lördagar och så fick man komma dit och titta. Och jag har inte haft någon samtalsgrupp eller något i samtal samband med det här, utan man tittar på filmen, vill man stanna en stund sen och prata med varandra eller med mig så går det bra för jag stannar. Vi serverar lite popcorn och lite biogodis och så tittar man på de här filmerna som jag har valt ut och inte vilka som helst såklart, utan jag har valt filmer utifrån någon form av kristet perspektiv eller mellanmänskligt livsfrågor så här. Jag har ju valt alla möjliga typer av filmer, företrädesvis av äldre datum, eftersom jag tittar mest på sånt. Och det har varit väldigt uppskattat att vi har tittat på det här. Och det har varit populärt. Det fick vi ställa in efter 2 filmer, så fick vi ställa in den här terminen då. Och jag har ju tänkt att det ska bli kul när vi kommer igång med det där igen. Men jag vet inte. Det kanske inte är något vi ska göra. För frågan är om det... Ja, är det det är ingen kyrklig kärnverksamhet. Så kan man ju vara väldigt tydlig med att säga. Liksom. Men samtidigt så... den har ju skapat gemenskap och den har skapat... Ja. Ändå funderingar kring olika ämnen och så här. Ja, jag vet inte.
Men har vi inte ganska många såna där saker? För att i vårt uppdrag, alltså, då ligger det ju ganska lite. Det som kyrkoordningen säger att vi ska göra för att vara kyrka.
Ja, ja,
alltså, vi ska ha våra förrättningar, vi ska ha konfirmation, gudstjänst. Ja. Men resten är upp till varje församling. Sen har det blivit som en sanning hos alla i Svenska kyrkan att det ska finnas en barnverksamhet, junior, ungdom, körverksamhet och sådär. Men ja. Och för oss är det ganska tydligt, och äldre träffar och så vidare och så vidare, att det är det som definierar Svenska kyrkan. Men det är ju inte det som är i vårt uppdrag liksom.
Nej, just det.
Och vår vad heter det? Tagline, vår jag hittar inte ordet, sägning hos oss är ju vardag med Gud.
Ja, alltså
att vi ska göra, skapa mötesplatser så folk kan leva vardag med Gud. Mm. Och det skapar ju en otrolig bredd. För att när du har filmvisning så blir det en kristen gemenskap där man också i någon form är undervisande. Så. Ja. Och då är det enligt vår liksom att leva vardag med Gud. Ja, det är väldigt svårt. För det är väldigt lite som vi måste göra. Och sen är det ju så att hela liksom vår organisation, alltså inte bara lokalt åt oss utan hela Sverige, så får vi ju en mer... Vi kommer ju behöva se om vår kostym så att säga. Ekonomiskt så går det ju... Det går inte bättre och bättre. Så är det, utan det går ju faktiskt rätt så mycket sämre. Rent ekonomiskt. Sen finns det en massa andra värden som egentligen det vi ska fokusera på. Men det är ändå en verklighet vi måste förhålla oss till. Och då är det ju ett ypperligt tillfälle nu att säga, men vad är det vi ska göra och hur kan vi utföra vårt uppdrag i en ny kostym? Jag tror att alla står i det läget nu. Men vad gör vi när det här är klart? Och det kanske inte är i höst utan till våren 21. Vad gör vi då? För jag tror att till hösten så kommer vi nog få tänka kreativt och alternativt en termin till liksom. Ja. Men en dag när det är normalt igen, så vad gör vi då? Vad ska vi ha kvar? Vad ska vi inte ha kvar? Mm. Och det finns säkert saker som vi ska satsa ännu mer på. Det är inte lätt.
Nej, det är verkligen inte det. För att det är också så att vi har ju hittat, i och med att vi har så mycket olika grejer som vi gör i kyrkan, så är det ganska lätt som anställd att hitta en nisch där man passar in. Liksom. Här kan jag fylla en funktion. Här kan, det här kan jag göra. Det här är jag bra på. Det kan jag använda. Och om det sen bestäms att ja, men det här, just den här verksamheten ska vi inte hålla på med längre. Då är det ju svårare att hitta sin plats kanske. Och nu, alltså, jag säger inte att, att det inte ska vara så. Ja, men det, kyrkan är inte till för de anställda. Men det är ändå en, ett problem som vi kommer att möta, tror jag. Ja, jag är jättebra på att hålla på med barnverksamhet och sjunga med barn kanske också. Ja, men det, vi har inte råd med det längre. Vad ska vi göra då istället? Eller vad blir min roll då? Eller vad man nu tänker liksom.
Ja, ja. Eller, vi... Nej, men du har helt rätt i att, att vilka som jobbar i en kyrka, det påverkar väldigt mycket verksamheten. Alltså vi har vår grundverksamhet, men sen är det så att ja, men det här sättet är jag bra på, det här är jag bra på, men försvinner den, ja, då är det inte ovanligt att just den specifika grejen också försvinner med den. Alltså om vi tar filmvisning, så skulle inte du driva på det och det ser att du slutade gå med en efterträdare, så är det ju inte så kanske så troligt att den fortsätter med filmvisning. Nej, nu vet jag att det har varit några fler det här såklart, men så är det ju. Och sådär. Nej, men ett viktigt arbete kyrkan har där jag tycker, alltså nu blir det på något generellt jätteplaner, så behöver vi ju ta vara på vår frivillighet, våra ideella i mycket större utsträckning. Alltså en dag så är vi ju likt de flesta frikyrkor, att ja, men man sitter med en, i vårt fall då, någon präst, kanske en musiker. Så nu är det inte imorgon jag pratar, utan längre fram, och att då i god tid har sett över hur kan vi på riktigt jobba med idealitet och ja, såna bitar.
Just det.
Där andra har kommit såklart 100 resor längre, för att annars kan man inte ens öppna upp kyrkan om det inte finns någon som öppnar och är. Jag har ingen av, ja, alla möjliga funktioner och roller. Så att där måste vi ju satsa som organisation. För att få delaktigheten och så då. Men det är intressant. Dels första, hur kommer den här hösten se ut?
Ja.
Ja, alternativ. Och hur kommer framtiden sen se ut?
Precis. Ja. Det är man... Vill man se det positivt, så kan man se vilken rolig utmaning vi har. Så.
Ja.
Nu är inte jag så positiv. Så att jag tycker det känns mest jobbigt. Men det betyder ju inte att det inte kommer att lösa sig. För att på något vis så är det klart att vi kommer att fortsätta. Men
precis som det vi pratade om innan. Att det kommer vara vi är mitt i någonting väldigt jobbigt för kyrkan. Det kommer bli en jobbig framtid, men sen kommer vi lära oss massa av det och kanske få till det ännu bättre. Mm. Precis som vi pratade om tidigare, att det är en tuff resa, när man kommer på andra sidan kan det vara bättre.
Absolut.
Mer hållbart och mer det vi faktiskt ska göra. Mm. Vad nu det är.
Vad nu du är, det är där. Det är där den lilla skon klämmer, så att säga.
Ja, ja.
Vad är det vi ska göra? Vi ska tala om Gud, och det måste vi göra på många olika sätt. Vi ska sprida evangelium, och det måste vi göra på olika sätt.
Ja.
Och det är inget är liksom, av det som görs, tänker jag nu, är helt värdelöst heller. Liksom. Varför gör vi det här? Någon gång har man ju tänkt att det här är en grej, ett sätt som... Det är inte så mycket som för att de anställda ska få göra sin roliga grej, utan också för att det här är en grej som faktiskt talar om Gud, som talar om Jesus, som visar på en kyrklig och en gemenskap. Liksom. Men så är det. Men det är som sagt, vi kommer såklart vidare. Absolut.
Så är det ju. Sen tror jag man måste börja prata mer och titta på... Det är ju svårt i vårt fall, men faktiska resultat. Alltså... Hur många kommer till respektive verksamhet? Sen är inte det vi ska, som du har återkommit till, om vi tar dit en massa kändisar hela tiden, ja, så kommer kyrkan bli full och göra häftiga sådana konserter. Vi satsar alla pengar på några gånger per år, så kommer kyrkan vara full. Det är ju inte det vi ska göra, det är inte det jag menar. Men man måste ju ändå se så här, ja, men okej, så här mycket resurser går till den här saken och här är utfallet. Det måste man ju våga titta på. Och sen får man ju lägga in alla olika värden i det, mjuka och hårda liksom.
Absolut.
Våga granska sig själv. Som jag tycker att vi har gjort väldigt mycket, tror jag, i konfa-sammanhanget. Att, ja, i år blir det ju väldigt speciellt och nu får vi bara försöka hitta på någonting bra. Men, ja, men att så här, men ska det här vara kvar? Ska det inte vara kvar?
Och, ja, just det. Ja, för där har vi fått in ganska bra rutin på just det. Gå igenom allt och titta liksom, vad ska vi göra? Är det här bra? Är det fortfarande bra? Nej, det här är inte bra längre. Det var bra
för
10 år sedan. Då tar vi bort det nu liksom.
Ja, och där handlar det ju om att det finns en bra grund, tycker vi då. För det är vi som har varit med hela tiden i vårt upplägg. Men vi trivs ju det. Men att grundupplägget känner vi oss, stommen känner vi oss så trygga med. Och då kan innehållet förändras. Så jag tänker att tänk om vi kan landa så som organisation också. Att vi inte har några bytiga religion, heliga kor på det sättet. Utan faktiskt här, ja, men det här grundramarna har vi, de är bra. Och så får vi vara mer flexibla med innehållet runt det. Ja, jag vet inte. Hörru du, ska vi lämna detta och få höra Ulfs ord?
Ja, det kan vi göra. Och då är det ju så att det är en ganska stor kyrklig helg som kommer, som stundar här. Och det är pingsten. Och kommande söndag är pingstdagen. Och då kan jag ju läsa evangelietexten för all del. Ja, om det kan jag göra. Ur Johannes evangelium. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade: är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Detta sa han om anden, som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ja, det handlar ju om anden. Det är ju andens helg nu. Och ute i vårt sekulära samhälle så betyder väl inte pingsten så jättemycket. Nu och allra minst sen man tog bort annandag pingst som helg idag, så är det en vanlig helg. Ja. Men i kyrkan, man brukar ju kalla den för kyrkans födelsedag faktiskt. Och mer känd än just den här evangelietexten är väl egentligen apostlagärningarnas text, alltså episteltexten, som handlar om hur lärjungarna får anden efter att Jesus har lämnat dem, Kristi himmelfärd. Och så står ju lärjungarna uppgivna: hur ska vi göra? Vad händer nu? Vi har ingen som leder oss. Vi kan inte tala andra språk. Vad ska vi göra? Liksom. Och då kommer anden till dem och ger dem allt detta, både mod och möjlighet att tala andra språk, berättas det ju i den här apostlagärningarna, texten. Och det kommer tungor av eld och sådär från himlen. Och det är då anden som kommer. Jesus har ju redan förvarnat dem att när han lämnar dem så ska han skicka en ny hjälpare till dem. Och det är ju anden då. Och sen kommer den. Så att det är det den här helgen handlar om.
Precis.
Mm. Och anden, jag vet inte, vad skulle du säga?
Nej, jag skulle bara säga att saker får ju mindre betydelse i det sekulära samhället när man tar bort en ledighet så att säga.
Ja, så
blir
är det.
Då blir det ju ingenting liksom.
Ingenting kvar liksom av det. Ja, en lång helg är ju aldrig fel så att säga. Det är många som gillar Kristi himmelfärd eftersom den gör att man får en lång helg.
Ja, precis.
Nej, men anden tycker jag, det har vi pratat om förr såklart. Men det är ju den svåraste, tycker jag. Den svåraste delen av, eller personen i treenigheten att förklara. Vi var ju inne på det lite grann förra veckan faktiskt. I det här med att Jesus och liksom kan vara, i och med att han lämnar jorden så kan han vara på alla ställen samtidigt. Istället för att vara begränsad till en geografisk plats. Och det här sker ju tack vare anden. Det är genom anden. Alltså när man säger att vi har gudomlighet i oss, så är det ju Guds ande vi menar egentligen. Guds ande gör att Gud kan vara närvarande överallt, hela tiden, på alla platser i världen liksom. Anden far hit och dit. Och
man ser, Guds lilla arbetsmyra.
Verkligen Guds lilla arbetsmyra, verkligen. Det är anden som sköter. Jag sitter och skriver en predikan som ska hållas på heliga trefaldighetsdag som är veckan därpå. Ja. Och då handlar det om Fadern, Sonen och Anden. Och ett tag, jag har skrivit en för några år sedan en betraktelse eller en predikan där jag kallade de här, eller liknade de här tre personerna i treenigheten med tre syskon som satt i en sandlåda. De hade olika uppgifter där. Och nu var jag lite inne på att jag skulle göra en familj. Alltså, och att anden skulle vara mamman. Men när jag började skriva så kände jag att det här blir väldigt könsrollsfixerat. Så att jag tror att jag skriver nog inte just det, utan jag hittar på något annat. Men anden är ju, brukar man ju säga då, också den feminina delen av treenigheten. Det där diskuteras och det är inte alla som är överens om det. Men många menar att det är den feminina delen eftersom originalordet är feminint, menar vissa forskare då. Och andra menar att det inte är så. Men jag brukar alltid säga, utgå från att anden är ett kvinnligt väsen så att säga, eller en kvinnlig del av treenigheten. Ja, men anden är ju det goda i oss liksom. Det är anden, Guds anden. När vi får tro så får vi det genom att vi har fått Guds ande. Så kan man väl sammanfatta det här.
Det tycker jag låter bra det. Vad heter det? Vill du sjunga något för oss?
Ja, jag tänkte väl att jag skulle göra det idag också. Och nu tar jag ju fram en då som jag har sjungit flera gånger förut i podden. Men som jag tycker är min favoritsång eller favoritsalm om anden just.
Just det.
Heter den ju såklart Hennes starka vingar bär. Och den har nummer 718 i vår psalmbok. Den är ganska lång, men den är ganska bra också. Nej, den är väldigt bra tycker jag. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Tysta vatten gungade innan livet ännu fanns, som en vagga tom som väntar på nytt liv. Då svävade Guds ande över vattnet, allt blev ljus. Som en moderfågel bar hon livet fram. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Många drömmar människor gavs ett nytt befriat hopp när Guds ande mötte tro med liv och form. Av en öken blev en trädgård, av ett svek ett nytt förbund, när Guds andes vingar rörde vid vår jord. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Som en stilla viskning kom Guds ängel med ett bud att Maria kunde välja att bli mor till ett barn av fred och frihet, av ett välde utan slut. Med sitt hjärtas jubel svarade hon ja. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Ovan flodens vatten väntar anden på den stund då i nåden broder delar all vår skuld. Upp ur vattnet stiger Kristus, av Guds ande rörd och smek, klar att möta vånda öken maktens spel. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull. Solen själv den mörknade med konturen av ett kors, som den sista minnesbilden för vår syn. Trodde vi att allt var slut, men anden rörde vid vår jord, sjöng att påskens sol ska ge er kraft och mod. Hennes starka vingar bär genom sol och vindens hav. Hennes färd går vidare för livets skull. Och medan natten verkar lång ljuder rymd och jord av sång. Hennes färd går vidare för livets skull.
Tack för det, Kjell.
Den är härlig. Tack så mycket. Den är härlig. Mycket vacker salm.
Tack Svenska kyrkan Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på denna resa.
Tack.
Ja, tack för den här veckan. Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi, hörs ni. Ja, ni vet, allt det där.
Tjingeling!